Hej och välkomna till Modellbyggarpodden. En helt fantastisk vanlig, ganska solig dag och vårdagsjämningen har väl passerat, är det inte så? Hej Fredrik!
Hallå Christian! Ja, vårdagsjämningen har jag inte riktigt koll på, men ja, den har nog passerat när det här är sent, mitt tänker jag.
Ja, det har den. Jag tror faktiskt att det är idag, jag är lite snabbt. Anyhow, jag har ju varit i Fredrikshamn en sväng idag faktiskt. Och på vägen så har jag ju hela tiden suttit och tänkt på mina projekt, mina byggprojekt. Och just nu är jag ju inne i en figurfas lite grann. Så att jag håller ju på och har ett behov av att få kladda färg. Och som tur var hade jag ju en 1-16 första världskrigsresin farbror hemma med en kulspruta. Så han har jag suttit och tänkt på hela dagen idag i bilen. Och det är ju ändå den bästa känslan när man faktiskt kan bara tänka på sådana saker, tycker jag.
Själv har jag hållit på att tänka på bil och blanklack.
Ja.
Det har varit mina modelltankar.
Jaha. Mm. Var kom du fram då?
Nej, men det var faktiskt att det har gått ganska bra faktiskt. Jag har ju kors i taket lyckats lacka blankt nu. Så nu har jag en bilkaross här framför mig.
Vill du berätta lite om lackprocessen?
Ja, jag nämnde ju lite om det förra gången när jag och Erik pratades vid. Men jag körde ju Tamiya-lack, eller Tamiya vanlig akryl, den akrylfärgen. Eller jag egentligen är ju ingen akrylfärg, men nej, nu skippar vi den diskussionen. Ja. Nej, men det var ju det att det som var det magiska i det som jag berättade för Erik, det var ju att jag körde ju Mr. Color Leveling Thinner och spelade ut den med.
Ja, och det funkade.
Behållade ungefär 40-60 thinner. Och det var ju helt magiskt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och sen Tamiyas polermedel sen med alltihopa färg. Så den är ju blank och fin här nu.
Oof, vad coolt.
Och jag var ju, jag gav ju inte mig på det lättast, utan jag fick för mig redan från början att jag skulle ha två färger på den här karossen. Det är alltså en liten folkvagnsbuss.
Ja, just det. Är det svårt att göra den här övergången där utan att det blir en för skarp kant, eller?
Nej, det var inga problem på kanten. Det jag gjorde misstaget, det var ju att jag lät på ett ställe tejpen sitta på lite väl länge.
Aha, okej. Okay.
Den fastnade, eller då klistret blir sittande och fastnade i ytan under. Så det blev inte så jätteroligt. Ja. Jag fick ju slipa om och göra lite mer jobb där. Men första försöket så sakta men säkert. Jag sa ju att jag skulle få ihop en bilmodell under det här året.
Ja, vi har ju pratat om samma önskan här också. Så att jag får väl ta mig i kragen här då, även om jag har andra projekt i vägen just nu. Medan jag ändå har honom färskt i minnet, är det inte så att vi har med oss en annan farbror idag i podden här också?
Jo, jag vill minnas det. Det har vi.
Ryktet går. Ja,
ryktet just
går.
Så. Ryktet går. Hej Patrik.
Nej, men tjenare grabbar. Härligt att vara här igen.
Ja. Patrik Olsson. Jag vet inte hur många kvarter ni två sitter ifrån varandra egentligen.
Du, det är faktiskt inte alls långt. Vi hade ju kunnat sitta ihop idag. Det hade ju varit trevligt. Men då hade vi väl inte fått något vettigt ord alls.
Nej, då hade jag ju kunnat stänga ner i min ände. För då hade ni pratat flönde alltihopa.
Risken är överhängande.
Ja, det är sant. Ja.
Ja.
Men vi sitter ju i samma by. Det gör vi helt klart. Och du sitter också just nu och målar och bygger, säger jag.
Ja, men det gör jag. Jag tänker att jag passar på i vanlig ordning när man ska gegga lite. Jag sitter här och lägger wash och grejer på en massa små Terminators till ett figurspel som heter Horus Heresy. Jag tillbringar ju ganska mycket av min hobbytid med att bygga saker till och måla saker till figurspel. Så att det är det som står på bordet nu. Jag trodde jag hade gjort klart det mesta och sen hittade jag av en slump 30 resin Terminators till i mina gömmor. Så nu måste ju de få färg.
Ja, Horus Heresy, det är någon spin-off till det vanliga Warhammer 40K, eller?
Ja, men precis. Det är en prequel, som det så fint heter, som utspelar sig i detta fiktiva sci-fi universum.
Ungefär. Det är underbart att spelen börjar få prequel också.
Ja.
Ja, men eller hur? Det är ju en ganska komplex lore nu för tiden till Warhammer 40.000 framförallt, som ju är Games Workshop sci-fi figurspel och ett av de mest kända figurspelen i världen. Jag tror nästan alla som bygger modeller har råkat snubbla över Warhammer-gubbar någon gång. Det här är så att säga en prequel som utspelar sig i ett stort inbördeskrig i imperiet, kan man väl säga, i ett galaktiskt stort inbördeskrig år 30.000.
Det var väl då Chaos släpptes loss, om jag inte minns fel, va?
Ja, men precis. Det är ju en lite, ja, alltså kaosgudarna som lurar i den här varprymden bortom verkligheten liksom. Och det är, har man läst Paradise Lost av Milton, en sån riktig gammal klassisk roman, då känner man igen otroligt många element här. Liksom, verkligen kampen mellan gott och ont.
Det var kul, Patrik, att du nämnde Paradise Lost av Milton, den här litterära klassiker. För jag tänkte jag skulle göra en liten övergång via en annan litterär klassiker. Det är ju nämligen Charles Dickens, som skrev ju A Tale of Two Cities. Och det tänker jag ha som övergång till dagens tema. Nu tar jag över här från dig, Christian. A Tale of Two Gundam. För det är vad vi ska prata om idag.
Jättebra.
Ja. Får jag inte något pris för den övergången så vitt i fasen?
Nej, det är otroligt smidigt.
Ja, nu ska vi inte behäva oss här.
Nej, precis. Den var bra.
Det är på gränsen till pappaskämt. Men...
Ja, faktiskt. Ja. Nej, men det är helt sant. Det är helt sant. Vi på sidolinjen har ju fått följa med något svagt i det här projektet. Inte helt och hållet informativt och fotodokumenterat. Men det har ju å andra sidan varit en sak mellan er två. Så att, vem är jag att säga att ni har varit snåla med information?
Ja, vi kan lägga det åt sidan, men vi kan ju berätta hur det hela började i alla fall. För vi har ju hintat om det här flera gånger, Patrik, och det är ju hintat om att det här avsnittet också skulle bli av.
Ja, men
hur började det egentligen? Det var väl att vi började egentligen snacka på, var det C4 redan när vi började prata om det?
Ja.
Vi ville bygga Gundams.
Ja, absolut. Det var så som jag minns det. Så var vi satt ju på C4 och tjötade lite i vanlig ordning. Och så konstaterade vi väl att handlarna på C4 hade tagit med sig massor av stridsvagnar och flygplan. Och stridsvagnar och flygplan och en bil och nada science fiction-modeller.
Nej, det var ju... Vi dog lite inombords där.
Ja, men eller hur? Vi har ju en sci-fi-vurm, både du och jag. Och för de som orkar och är intresserade finns det ju ett avsnitt där vi snackar sci-fi som vi gjorde för inte så jättelänge sedan.
Nej, det stämmer. Precis i början på året.
Ja, men precis. Och då kände vi att nej, vi måste göra något kul nu. Det är att ta tag i det. Och då tar en bild off liksom. Det hade ju varit jättekul.
Ja.
Och varför då?
Vi konstaterade väl då också att riktigt bra Gundam-modeller, det var ju Real Grade-serien från Bandai.
Ja, det är ju en serie som är riktigt, riktigt bra tycker jag. Och inte så där vansinnigt dyr och komplicerad. De har ju andra coola grades också, men då rasslar pengarna fort iväg alltså. Ja. Här har man ju en modell som är klockad in på 400 spänn kanske. Mm.
Ja, och i en lagom skala också.
Ja, precis. Och lagom skala här då, det låter ju kanske lite tokigt om man inte är så insatt i Gundam, men de är ju 144. Och då ska man ju ha i åtanke att Gundams i, så att säga, i verkligheten innan citationstecken är jättestora maskiner. Så i 144 så är de ju en 30 centimeter-ish kanske. ja, lite mindre.
Ja, det beror ju på vilken. De här som vi valde, för vi konstaterade också att vi älskar ju både du och jag Saku 2 Gundamen.
Ja, precis. Och
det är ju en av de spräckiga och ikoniska figurerna som förekommer där. Och den är, nu mäter jag faktiskt på figuren framför mig, den i 144 blir ju 13 cm.
Ja, just det. Ja, den är inte större än så. Ja, precis.
Nej. Det är ju lagom stort ändå.
Ja, det är lite käckt. Man får ju faktiskt in ett par sådana modeller i ett litet diorama eller i en liten vignett eller sådär om man vill. Någon liten fight-scen kanske så om man skulle vilja liksom.
Ja.
Nej, men som sagt, resultatet blev ju att vi bestämde att okej, vi bygger varsin Saku 2 i real grade. Varsin modell, så du valde den gröna och jag valde den röda. Annars är det exakt samma, det är bara olika färg på plasten.
Det är olika färg på plasten och det där är ju, ja, storyn av det där är ju också rolig. Att varför den finns i en grön och en röd, men det kanske vi ska ta någon annan gång. Men, ja,
vi har hintat det förr.
Det har vi kanske gjort, ja det stämmer nog. Men i alla fall, Gundams är ju pre-painted om man vill. Och alltså, de är gjorda i, de är gjutna i färgad plast. Och den färgade plasten är den färgen som modellen ska ha. Så att om man absolut inte vill så bygger man bara ihop Gundamen och de byggs utan lim. Så att det är bara att klippa ut, slipa lite kanske och sen så klickar man ihop dem. Och sen behöver man inte göra så mycket mer. Dekaler. Och det finns ju olika i de här, i nästan allihop tror jag så är det ju såna här ganska tråkiga dekaler som är som,
ja, det är ju
stickers.
Stickers, ja, klitter. Klittermärken.
Ja, okay. Ja, så det är ingen vattenhistoria. Nej.
Nej, precis. Och de är ju rätt sämst tycker jag. Men, alltså, men de funkar ju liksom. Men det finns ju att köpa till vattendekaler till i princip alla Gundams man kan tänka sig. Så.
Men du, Patrik, jag tänkte bara jag skulle säga det också. Att det fantastiska här, du sa den här pre-painted och sen bara klicka ihop dem egentligen. Man behöver ju inte ens lim som till dem. Men det fantastiska är ju också att de har ju gjutit alla bitarna så de passar de här olika pansarplåtarna. Så det är ju, alltså, det är ju inte några skarvar egentligen att spackla. Jag tror det var ett eller två ställen jag behövde spackla på hela modellen.
Ja.
Men annars har de lagt alla skarvar mellan bitarna där. Vad ska jag säga, det är naturliga plåtar som de slutar.
Ja, det är ju väldigt fiffigt.
Till skillnad från jag har ett sådant här lite lågintensivt bygge som går i bakgrunden. Jag bygger en Macross, en vad heter de? VF1. VF1S. Valkyria från Macross-serien. Och det är ju en Hasegawa i 1-72. Men där är ju alltihopa gjort på klassiskt vis, det vill säga bendelar och lite, för det är också en Macross, det är ju en robot också.
Ja.
På det här sättet. Där är det på det här vanliga viset att det är en höger och en vänster halva på benet och en skarv i mitten och så behöver man spackla den och det är fruktansvärt mycket spacklande. Dålig passning på saker och ting, så alltså Bandai är en helt annan klass.
Men är det generellt Hasegawa även när de gör Mac och sånt också? Är det likadant att det är skillnad på Hasegawa Mac och något annat?
Ja, alltså Mac överhuvudtaget. Och då nu slänger jag oss med facktermer här igen. Cool gubbslingo. Nej, men Mac är förkortning för maskinen kriget. Och det bygger ju både jag och Fredrik mycket av. Men och där, ja, det är samma där. Alltså, och det är nog skitsamma vilken tillverkare. Det är samma med wave-grejerna. Alltså det är spacklande till förbannelse.
Ja, okay.
Allting, i princip allting är split down the middle. Det är två halvor som ska ihop. Och där ska egentligen inte vara någon skarv. Så att det är bara att spackla och sandpappra liksom.
Ja, och grejen med de modellerna också. Och det gäller ju både maskinenkrig och exempel de här Macross-modellerna är att man utgår ifrån en, vad ska jag säga, gammal grundgrej och sen är det nya, vissa nya delar som man lägger till.
Ja,
okej.
Okay. Så den här Macros Valkyrien, ja, det är alltså en grundvalkyria, och sen beroende på vilken variant på det så är det liksom lite olika tilläggsdetaljer.
Ja.
Men man ser det samma plaststamma på de olika valkyria-varianterna.
Ja, okej. Okay. Jag har ju märkt det nu, i och med att som pansarbyggare så är man ju inte så, har så god spacklingserfarenhet om man jämför med flygbyggare. Så jag har ju märkt nu när jag byggt den här ubåten att jag är fan rätt kass på att spackla. Har ni några bra tips på hur man gör det på ett bra sätt? Liksom?
Nej, men jag känner igen det där. Ja, spackla för det första. Var beredd att spackla flera gånger och grunda emellan.
Mm. För jag tycker
det, det är först när du har fått på grundfärgen som du ser hur du har spacklat. En gammal trick som flygbyggare har använt, det är att ta på lite silverfärg. Det finns ju ingenting där felaktighet syns i såväl som i metall.
Nej, det blir pinsamt avslöjat då.
Ja,
ja, det kan jag tänka mig. Men jag märker också att Chaos Black på sprayburk är också oerhört icke-förlåtande. Det är verkligen syns direkt. Så det är då jag märkte att shit, jag har ju spacklat det istället 2-3 gånger. Liksom. Ändå är det crevices. Men nej, det är bara att spackla på mer, tänker jag. Det är ju inget annat.
Men jag märkte ju samma sak nu när jag höll på med den här bilkarossen också. Att minsta lilla grej så syntes det när det var blank lack.
Ja.
Det är också väldigt oförlåtande.
Ja, alltså, ja, men precis. Alltså ju mer... ju ljusare man ska ha det och ju blankare och fint det ska vara, desto mer oförlåtande är det ju. Jag kämpade också rätt mycket med det där spacklandet i början, men jag snöade ju in rätt fort på maskinen kriget, så att det var ju liksom inte så mycket att be för att det är ju vansinnigt mycket spacklande.
Ja, men på maskinen kriget, jag gillar ju att ha det här lite, vad ska jag säga, ruffa utseende, så jag stöpplar ju på spackel på det stället också.
Ja, precis. Det är ju också en sån där grej man kan göra.
Jag kommer ju runt problemet till viss del.
Ja, där är ju en stor fördel också såklart om man ska ha den här känslan av gjutna delar. Tänk som ett torn på en T-34 eller sådär som är sådär jätteskrovligt. Och där finns det ju ett par jättesköna tekniker man kan använda för att få till den känslan väldigt enkel. Och att man tar antingen Tamias gråa putty eller Mr. Surfacer, någon av de tjockare, och spär ut med lacquer thinner. Och så stöpplar man på med en pensel som man inte känner att man älskar så mycket längre. Och så geggar man på det där och skapar en jättefin struktur, och där kan man lägga på och ta bort liksom så med mer och mindre tinnar.
Ja, och det där med penseln, det kan få väldigt olika effekter beroende på vilken pensel du väljer. För jag har kört sådana här gamla, vad ska jag säga, ganska hårda oljefärgspenslar som jag kottar ner lite grann, och då blir det ganska grovt. Och då kan jag köra med lite här tunnare mitt i surface, som mitt surface 1000 till exempel.
Just det.
Det blir alldeles utmärkt.
Ja, det är en schysst teknik liksom. Under man ska ha det lite grova. Men annars är det ju som du säger, Christian, man får bara bita ihop. Man får lägga på och så får man fila och så får man hålla på tills det.
Men nu blir jag nyfiken på, vad har ni för favoritbackel då?
Nej, men anledningen att jag frågar lite är för att jag har liksom de sista åren försökt hitta en favorithistoria och... Jag har ju gjort allt från köpa vanlig Tamiya-putty till att göra min egna genom att då lägga i sprue i en burk tillsammans med Tamiya-putty och aceton för att då få den här. Men jag har inget bra alternativ, så du får jättegärna komma.
Nej, jag kör alltså med den vanliga grå Tamiya-puttyn. Det är min go-to. Jag försöker emellanåt använda Tamiyas vita, men den är ju mer i konsistensen som Mr. Surfacer.
All right.
Den är hårdare på något sätt och jag tycker den är mer svår slipad.
Ja.
Jag vet inte vad du säger om det, Patrik. Har du testat den?
Jag ger exakt samma svar faktiskt. Tamiyas gråa tycker jag är jäkligt nice. Och just att man kan Den är väldigt käck och späda med Tamias lacquer thinner. Den är väldigt, den vita, när man blandar den med lacquer thinner, jag kanske haft jätteotur och köpt pissig, någon som har slunkit igenom, men jag tycker den skär sig på ett annat sätt. Den skiktar sig på ett tråkigt sätt med lacquer thinner. Och den får inte den här sköna konsistensen som den gråa får. Mm. Den gråa blir ju en jättebra smet som man, där du lätt kan ändra konsistensen med mer eller mindre lacquer thinner. Mm. Och det är lustigt därför att jag använder ju även Mr. Surfacer 500. Mm. Och den tycker jag också är jäkligt bra alltså. Och den har en jätteskön förmåga att leta sig ner i alla håligheter. Om man spär ut den. Den rinner ner. Och sen så. Expanderar den liksom. I håligheterna. Jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt. Men den är jäkligt käck att arbeta med. Så de två hade jag. Mr. Surface 500. Och eller Tamias grå.
Men det beror ju lite också sen på. Hur stora håligheter har man. För som sagt, jag uppfattar att bägge de sorterna, de drar ihop sig lite så man får ju köra flera omgångar med dem.
Ja.
Så har jag stora, vad ska jag säga, håligheter, då brukar jag grunda med Tamias tvåkomponent, epoxy. Eller den modeling epoxy, Putin. Eller vad heter den? Putin?
Men precis, modeling Putin. Ja, precis. Mm. Jag har
trycka ner det. För den sitter bra tycker jag. Den fäster bra.
Ja.
Den använder jag dessutom så fort jag ska göra svetsar och sådana saker.
Right.
Ja, just det. När man gör svetsfogar.
Mm.
Ja, det är
Men den går lika bra att slipa ner istället också. Så lägger den sig väldigt, väldigt fint.
Jag jobbar just nu med Greenstuff här.
Ja, jag tänkte ju säga det. Jag tror jag har det lika. Ja, precis. Greenstuff har jag här också. En sån här tvåkomponent.
Mm. Men greenstuff är inte roligt att slipa.
Nej, det är ju inte det. Skära går alldeles utmärkt. Men att slipa sandpapper är ju svårt att få den följsamheten man vill ha.
Ja, det blir inte så snyggt.
Mm.
Jag har haft någon sån här Squadron Putty också. Som var himla käck. Och fullständigt livsfarligt giftig då, så
jag
vet alla.
Ja, jag kommer ihåg den du säger, för den, det var ju så att man blev knockad så fort man tar av korken på den.
Ja, och precis, och så varningstexterna på så här, typ undvik det här om du är gravid, och man bara, ja fast det tror jag undviker det här helt.
Ja. Ja, men det gick väl under samma kategori som Tarin och Agent Orange och andra sådana här saker som ska icke förtäras.
Ja. Ungefär så.
Ja. Nåväl. Nu kommer vi på ett sidospår här. Men
ja, nu är det ju verkligen.
Dock inte mindre viktigt, va?
Ja, nej, men eller hur? Därför att, alltså, precis. Varför pratar vi plötsligt om putty och grejer? Ja, därför att när man bygger Gundam så är det någonting man i princip aldrig behöver använda.
Nej.
Det är som du säger Fredrik, alla skarvar följer alla plåtar och allting sådär.
Mm.
Och det är ju en stor grej därför att Gundams är ju poserbara. De är ju rörliga. Ja. Man kan flytta omkring på dem och ställa dem i coola påser. Liksom, sådär.
Och sen det utan när man gjutna, så det hittar man på. Och det har vi ju nämnt innan, alltså i lyrisk ordlag. Ja. Alltså det är ingenjörskonst på hög nivå, alltså den formtillverkningen här.
Mm.
Och det är ju hur mycket sådana här slide molding som helst på dem jämt och ständigt.
Ja.
Så det är helt fantastiskt.
Ja, det finns säkert. Jag ska avslöja min okunskap, men jag har inte kollat upp det här hur de gör. Det finns säkert på YouTube, men det är helt fantastiskt. Alltså man kan ha, speciellt på deras lite större modeller, jag tror vi har nämnt det förut, men för de som inte orkar lyssna på alla tidigare episoder. Säg att du har en hand på en Gundam-robot, sitter på sin sprue så här liksom, fäst på fyra punkter, tänk som vanligt så här på. Snippar du loss den liksom, så tuk, tuk, tuk. Och sen plötsligt har du en rörlig hand. Alltså med hela digits, allting, alltså mm. det är helt
man. Jaha,
alltså,
oj. Kan,
ah, du vet, man tror ju inte det är möjligt liksom.
Men och så var det ju med skeletten på de här figurerna. Att ja, de var ju färdiga i princip.
Ja, all right. Man klipper ut och sen så är de helt rörliga. Det är så jäkla, jag fattar inte hur de bär sig åt. Om de gjuter dem i olika temperaturer, i olika lager, jag vet inte.
Nej, jag blev inte heller riktigt klok på det. Men vi kanske ska i alla fall förklara vad slide molding är för någonting. Det är något som inte vet vad det är. Det är alltså en vanlig, när man gjuter plast, normalt sett har man två formhalvor och skjuter in styrenplatta emellan. När man har slide mold, då har man alltså en tredje, vad ska jag säga, riktning också på formen. Alltså du har delat om du skjuter in på en tredje riktning. Så du jobbar både i, vad ska jag säga, X och Y-led när det gäller formen.
Ja, men precis. Och det ofta tänker jag man kan se det är väl pansarbyggare, alla vet du, pipor och sådär va?
Mm. Mm.
Det är väl slide molded nu, väldigt ofta nu för tiden. De är i ett stycke med ett hål igenom liksom. Istället för de här eländiga gamla som var i 2,5 år som man får klicka ihop och så.
Ja.
Slipa och spackla.
Ja. Och det kan vi också säga att det är ju aldrig att man på en Gundam på en Bandai hittar några sinkmarkceller i plasten. Det finns inte.
Nej, nej, okay. Det är tydligen någonting som man i Gundamfabriken inte jobbar med. Det är så spännande. Det är många sådana grejer som man liksom tänker, jaha, varför gör inte alla andra så här? Liksom.
Nej,
jag
gör det. Riktigt, alltså.
Ja, nej men det har blivit väldigt tydligt nu när jag suttit lite till och från då med den här makrossen. Alltså vilken otrolig skillnad det är, för där har de den här vanliga klassiska med hål och tapp för att få ihop bitarna. Och då blir det ju en tjockare plastdel där och då blir det sinkmark på utsidan.
Ja, det är så, jag har en Hasegawa Valkyria här liggandes, makross, en Gurwalk i ett. Till 172. Jag har ju väldigt liten stash, men den har jag liggande. Och det är samma där. Alltså jag älskar modellen. Det är en av de absolut coolaste modeller jag vet. Någon gång ska jag bygga den. Men det är också så här, varje gång jag öppnar lådan så blir jag så här, vad fan, vad mycket jobb det här blir. Oj, nu är Sverige också. Nej, men så här, man blir, ja du vet. Fuck, alltså det är så otroligt mycket jobb som man känner är lite så här onödigt jobb. Och det, ja.
Ja, men de är old school.
De är old school, verkligen. Verkligen old school. Och det kan ju vara coolt det också. Liksom. Men man får verkligen vara på rätt humör.
Det kräver mer av en som modellbyggare. Absolut.
Det gör det. Och det kräver mer. Och det kräver... Det är ungefär som när min fru sitter och stickar. Ibland så sitter hon med något så där, du vet, stör man henne så hugger hon henne med stickorna för det är så jäkla komplicerat. Och andra grejer kan hon sitta och sticka liksom på pendeln eller i bilen liksom. Och det är lite samma med byggen. Vissa grejer kan man sitta här, sitter jag nu och pratar med er och lägger färg samtidigt. Och andra grejer, då får man sitta i sin munkposition totalkoncentrerad liksom.
Nej, men det är sant. Det är verkligen sant. Det är lite som att bygga en Tamiya-stug eller någonting sånt där. Det kan man göra i sömnen och det är ju lika kul att bygga det liksom.
Ja, men det är lite shake and bake. Häll i lådan och skaka om och sen klar liksom.
Ja, precis.
Ja, att bygga den här sakun. Det var ju helt plötsligt att jag började bara bygga den och helt plötsligt bara, vad fasen? Oj, det var färdigt. Den var ihopsatt.
Ja. Ja, men eller hur, man gör det på en kväll liksom, om det är en lite mindre Gundam, om man håller några timmar på sig. Och det där är ju kul. Och om vi återgår till våra byggen där, så har vi ju, jag vet inte, ni kommer lägga upp lite bilder.
Vi lägger väl upp i alla fall minst en bild på vardera. Sen får väl folk leta upp oss i modellbyggegruppen, för där har vi ju lagt upp bilder på dem.
Det har vi gjort. Jag kan tänka, men går man in, söker man på våra namn där i modellbyggargruppen så hittar man ju säkert våra byggen där.
Ja.
Och som sagt, det här är ju kul, för vi anade ju att det skulle bli så här, att vi skulle göra varsin väldigt annorlunda take på det.
Ja, det var nästan ena förutsättningarna. Vi funkar väldigt olika, det var jag och Patrik.
Ja, men det gör vi. Alltså det är som vi säger, det är same but different. Mm. Vi har otroligt många gemensamma nämnare, men vi har en väldigt olika approach till hur vi bygger saker.
Mm. Och du är mer renlärig skulle jag vilja påstå än vad jag är, för jag kan ju inte lämna någonting som det ska vara.
Nej, alltså jag fattar ju verkligen varför du älskar science fiction, för att det är som sagt, du är ju såhär, åh kolla här, en maskin i kriget, fast det här det är en din maskin i kriget som står och njuter betong, och man bara, ja det är klart det liksom.
Mm. Så, nej, men som sagt, två helt olika take på det hela, och ja, vad ska vi börja? Ska vi börja med din modell?
Ja, men det kan vi göra.
Eller vi kan ta dem parallellt kanske på något sätt.
Ja, det kan vi göra. Vi kan ta det lite parallellt. Jag hade ju lite sådär från början att jag ville göra något djungeltema med den egentligen.
Mm.
Jag var lite sugen på att göra en massa coola växter, och så hittade jag lite snygga plastväxter som skulle vara en grymt bra grund till en liten djungelgrej. Och så tänkte jag att jag ville ha någon orm eller något monster-ish så här, som i djungeln som den här Sakun fightas med då.
Mm.
Och sen så hittade jag en skitcool orm, en mask skulle jag säga att det är, alltså lite Dune-ish worm så. I en resin, en kille som gör resingrejer på Etsy då.
Mm.
Så jag tänkte, den blir perfekt. Beställer den sent på kvällen. Ni vet hur det är, beställ aldrig grejer sent på kvällen. Det blir lätt jättedyrt, eller så får man fel. Jag råkade köpa en som var typ så här, 3 gånger så stor som den jag hade tänkt.
Jaha, oj.
Ja. Så den här wormen, den är ju jättestor. Den är liksom större än en Sakun.
Ja, den är väl en halv gång så stor som Sakun, va?
Ja, det är nästan till. Så jag bara så här, va, shit också. Ska jag beställa en ny och lägga undan den här? För grejen är så här också. Jag har. Den står ju på en rund liten fin träbas.
Ja.
Som jag köpte på C4 en gång för många år sedan. Och som jag har sparat och tänkt, ja men den här ska jag ha till något coolt bygge liksom. Och nu kände jag att nu ska jag använda den. Och så var det så, fan det här går, jag kommer inte få plats på den här liksom. Så då var det så här, ska jag beställa en ny, orka det och lägga pengar på det. Eller så ska jag skaffa en ny basplatta, började rota gömmorna efter nya basplattor. Så här, jag hittade inget som såg riktigt bra ut. Men så fick jag den här idén, för i samma andetag där så hade jag och Fredrik pratat mycket om en snubbe som heter Shepard Payne. Som är en nästor i, vad heter det, figur.
Ja.
Jag tror
ingen som har lyssnat på den här podden har undgått att Shepard Payne har nämnt ett antal gånger.
Ja, precis. Vet man inte vem man är då får man skämmas eller lyssna på gamla avsnitt.
Mm.
Jo, i alla fall, och han pratar ju väldigt mycket om det här med diorama, och i hans gamla böcker så går han ju igenom det här väldigt noga, just att inte ha en massa onödig plats på ett diorama. Utan ett diorama ska vara tajt, alltså en diorama, en vignett, den ska vara tajt, den ska vara kompakt, den ska berätta en historia, ja ni vet alla de här jävla. Och då föddes väl lite idén att jag skulle ta det där till sin extrem och samtidigt utnyttja Gundamens otroliga rörlighet. Så att dioramat slutar med att det är en basplatta där den här maskorm-monstergrejen kommer upp ur marken. Så det är lite mark, sten och grus och så på sidan. Och så är det den här masken som kommer upp. Och sen hänger då Sakun i den här maskorm-grejen och fightas med den. Så att han håller med ena handen i en av tänderna. Och så har han benen mot nära kroppen på den här wormsaken och yxan i högsta hugg så här då för att overfightas. Så det blev en liten duell.
En ganska avancerad, ja.
Kompositionsmässigt så är det ju väldigt off balance. Och ett sätt som gör att den blir ju helt underbar.
Alltså, ja, den blir ju väldigt spännande just eftersom den är så där. Ja, det blir väldigt, ja, precis, den blir jätteoff liksom. Gandra, men får ju inte plats på basplattan egentligen. Utan enda anledningen till att den kan vara med är för att han hänger fast i det här monstret då liksom.
Mm.
Så, men så den blev rätt cool, alltså jag blev rätt nöjd med den.
Ja, den är, det är väldigt dynamisk också. Blev den. Mycket, mycket dynamisk.
Ja, det är full fart i den här liksom. Ja. Så, och det är kul, jag gillar det där. Alltså, ibland så vill man ju ha någon sån här heroisk cool post som verkligen är så här statisk. Och ibland kan det vara kul med något. Jag vet, eran modellpoddar kompis Erik håller ju på med något litet dio nu med Karoliner som såg ut att komma bli jäkligt kul med någon som rider in i en fight så där liksom. Mm. Dynamiskt som tusan liksom.
Ja, det är väl ett av hans 247 stycken olika förslag där på hur det kan se ut. Ja,
ja, vid inspelningstillfället är det 247 i alla fall.
Ja,
men det är timnotering på de projektantalet.
Ja.
Vi andra som inte får alla hans uppdateringar kanske ska vara lite glada där att vi slipper det. Eller jag vet inte.
Herregud, ja.
Mm. Ja.
Ja. Men så att det var väl lite tanken så. Och du hade ju en helt annan ingång där, Fredrik.
Ja.
Du gick ju tillbaka till skyttegravarna bokstavligen.
Ja, men det är ju det. Jag har ju alltid haft det här. För det första, jag kan, som jag sa innan, jag kan inte låta någonting vara som det ska vara. Allt för lämna det. Lämna lore-en helt och hållet. Liksom glöm allting som är när det gäller Gundam lore.
Mm.
Och sen har jag alltid tyckt att Tarkun i sitt utseende, det är någonting retro över den och den är lite teutonisk kan vi säga.
Det är nog väldigt rätt ord, ja. Precis, ja. En teutonic knight liksom.
Ja.
Ja,
och det är ju liksom de här spikarna på till exempel vänster axel och ja, hjälmen som ser ut som en gasmask och
precis.
Hela grejen. Det är alltså lite första världskriget över när jag får de vibbarna. Så jag tänkte att okej, jag ska köra lite på det temat. Jag har bara tänkt att den känns tysk helt enkelt.
Ja.
Och när jag tittade runt lite på lite olika foton och sen, men det var någonting också att jag ville ha. Jag vill inte ha en action-scen på något sätt. Och sen råkade jag trilla över en, i och med att den är 144, så tänkte jag, jag vill ha skyttegravsmiljö, men jag vill ha någonting mer i den. Så då hittade jag en liten Mark IV-stridsvagn, en Mark IV-mail ifrån Bren Gun, en liten resinmodell. Så då tänkte jag, men den blev perfekt att ha till.
Och då blir det liksom att, visst är den 144 också?
Japp, det är den.
Ja.
Då får jag den här känslan av storlek också på,
precis,
på hela Gundamen. Men sen då växte det hela vidare och tänkte att ja, då kan man ju sätta det här i skyttegravar och bygga vidare på bottenplattan. Mm. För jag hittade en bottenplatta, det var ju en liten tavelram. Jag brukar köra väldigt mycket med tavelramar. Och,
ja, det är jättekäckt.
Mm. I det här fallet var det en helt rektangulär tavelram med en yta, ja, vad blev den? Jag kunde bygga ett litet landskap på 11,5 x 11,5 cm. Så där började jag då skitta upp. Alltså okej, jag kan ha den här stridsvagnen, bestegrad stridsvagn. Och sen någonstans i huvudet så var det liksom det här bilderna som man har sett ifrån alla krig under 1900-talet. Där folk står liksom med, ja, poserar vid utslagna fordon. Titta vad vi har gjort.
Ja.
Det är bara det att jag gör exakt samma sak här. Fast det är bara det att ordet är jäkligt litet så han kan sätta foten på den. Det blir lite storvilt jägare av det på något sätt.
Just det. Och den här stridsvagnen är inte här på hans stridande sida då så att säga. Utan han har erövrat den. Ja,
nej. För då vände jag hela dioramat också på det sättet att skyttegravslinjen, fronten, alltså skyttegravsfronten och No Man's Land, det ligger i bakkanten på bottenplattan.
Ja.
Så det som går framåt och sticker ut i framkanten, det är den här kommunikationsgraven helt enkelt.
Ja,
okej. Skyttegravslinjen och skytteställningarna.
Ja, men man får ju den här känslan av att han har, har erövrat liksom.
Ja, och det gjorde jag också i bottenplattan att jag fördärvade skyttegraven genom att han hade liksom trampat igenom hela bröstvärnet så att det är raserat och sådana prylar.
Just det. Ja.
Så liksom man får känsla av tyngden hos den här jättemaskinen.
Mm. Ja, precis. Jag kommer ihåg när du visade en bild när du var på byggaren där, när du hade satt foten i dioramat bara. Och inte resten av roboten ännu då. Och där får man verkligen den här känslan. Det ska bli himla kul att se den live sen. Just den här känslan av att den är, ja, det är en jättemaskin som liksom har tryckt ner marken här liksom.
Så det var det jag försökte få fram den här. Och sen just den här påsen att ja, jag är stolt över att jag har nedlagt det här eller jag erövrat. Så det är ungefär som att Tarkun i sig blivit soldaten.
Ja.
Ja. Alltså. Ja, och vi är ju det där. Alltså, de är ju, som vi sa, en 144 i dem i skala. Och ändå är de hyfsat stora modeller. Det är verkligen jättemaskiner i loren, så att säga, i berättelserna.
Ja, det var jag upptäckte när jag byggde ihop det. När man tittar här har de till och med, vad ska jag säga, förra kabinen i det. Man fanns ju med där.
Jajamän. De ofta
mindre. Men ni valde ju då att måla era... Ni valde att måla era maskiner och inte använda den infärgade plasten, utan hur tänkte ni när ni målade då?
Ja, Patrik,
jag körde old school eller hardcore Gundam. Jag målade inte min maskin, och vilket är jätteroligt, därför att en massa kommentarer jag fått på den här, fast den var coolt målad den är, bara, nu är det inte. Ja, jo, jag har målat på den också. Men jag behöll originalplasten.
Ja.
Och originalmodellen. Och det, när man gör det så får man ju vara extra försiktig med när man bygger den. Så att man inte slipar borstlöst på plasten. Därför att det syns ju. Utan man får vara väldigt försiktig och ha väldigt fina sandpapper när man bygger ihop den. Men det är inte
du får köra ett par tre olika grader på sandpappret där.
Ja, det får man ha. Jag har ju såna här sandpapper som är speciellt tänkta för Gundam-nördar liksom. Jättefint sandpapper så liksom, så att man verkligen får så man inte får några fula spår i plasten.
Men det är väldigt lite som det syns, kan man ju säga också. De är placerat ingöten på väldigt bra ställen alltså.
Ja, väldigt bra ställen. Alltså har man byggt lite modeller så är det inga som helst problem med det där. Alltså det är otroligt lätt fixat. Så jag valde att göra så. Och sen så gick jag loss på den med lite vädring då, såklart skräll.
Lite inom situationstecken.
ja, lite för att vara mig tycker jag nog ändå. jag älskar ju vädring som bekant. Så att jag körde den gamla goda sponge-tekniken. Där man tar en bit en svamp i olika strukturer och så doppar i färg och sen så duttar på vissa ställen för att få avskalad färg. Och sen så körde jag lite, det ska jag säga också, jag la en mattlack först. Det är superviktigt om man ska låta plasten vara omålad på en Gundam. Jag la på dekaler också. Jag snodde dekaler från lite Machining Krieger-projekt. Så där behövs det också en lack då, såklart. Men det är superviktigt. Om man är sugen på att låta plasten vara kvar och bara arbeta ut efter det, måste man lacka. För annars så blir det inte bra. Alltså färgerna fäster skit och piss på den där på plasten om man inte har lackat den. Så det är topptipp om man vill göra det. Och så, alltså, men det är inga konstigheter. Och sen så körde jag lite oljefärger. Jag älskar ju att vädra med oljefärger. Så att vad heter de? Abteilung.
Ja.
502,
ja. Ja, men precis. Och Winston New, vad heter de väl? Doktorn jag har, tror jag. Ska kolla säkert, skulle jag tro det är de jag har nu på tiden. Så, ja, Winston Newton. De är ju, alltså, to die for. Och de räcker hur länge som helst. Alltså en sån här tub, jag vet inte vad den kostar, men alltså, den kommer ju att ha resten av livet liksom. Så lite man använder det för såna här grejer. Skitbra. Så alltså, lite oljefärger för att göra lite rost och lite smuts. Och sen var ju den klar liksom.
Ja, det är ju väldigt fint.
Väldigt smuts. Sen målade jag masken med japanska lackfärger. Men det är en annan story.
Den ska vi nog se om vi hinner med den eller inte. För det där är intressant hur du har ju tagit till dig Lincoln Wright-metoder där. Men det,
Ja, han är ju
vi
min
kan
mentor.
återkomma till den.
Vi ser om vi hinner, ja.
Ja. Ja.
Fredrik, hur körde du? Du valde ju så här. Ja, kolla här. Jag tar en färdigmålad Gundam som är superrörlig. Sen limmar jag ihop den stillastående och då airbrushar
Ja.
den.
Och då kommer vi till det första problemet att limma ihop den så den blev stel
Ja.
i lagom stora sektioner också. För här är det här klassiska att okej, jag har byggt ihop den och sen måste jag montera isär den.
Ja.
Dels för att till exempel då, som du sa, ena foten skulle vara nedtryckt i leran på bottenplattan och integreras med den. Och då vill jag ju ha dit den så tidigt som möjligt.
Yes.
Och sen skulle jag ju ha rätt pås på grejerna. Och försöka fixera den här påsen, för jag vet ju att om jag försöker limma ihop den när det är färdigmålat, då kommer jag bara kladda ner det. Jättesvårt.
Ja.
Och där märkte jag att det var ju problem att få ihop det här, för det innehåller ju en del mjukplattbitar som är svårlimmade. Jag vet inte hur du gör det, Patrik. Eller du har ditt rörligt fortfarande.
Ja, den saken är helt rörlig.
Mm.
Jag skulle kunna plocka loss den ifrån diot igen och ställa i en helt annan pose.
Så det är
Jag
egentligen bara tre, det
limmar.
är bara tre, det är bara tre punkter som sitter fast.
Ja, absolut, ja, precis. Jag tog en sån här tvåkomponents-epoxy. Pyttelite och bara satte tre små prickar för att inte förstöra liksom målningsarbetet och sådär och göra så att det skulle bli så lite efterarbete som möjligt. Och så sitter den med det bara. That's it.
Nej, jag körde ju den här lättflytande stealim och
Just
en
det,
lång
just
pip och i princip injicerade i lederna på den.
det.
Jag stelopererade den stackaren.
Det är du botoxade den jäkeln. Ja, det är bra.
Ja,
Ja.
den blev helt felopererad. Och det var ju, det var ett jäkla jobb, för då var jag tvungen att ha ju bottenplattan i princip färdig först för att kunna få till att ena foten ska ju stå uppe på den här stridsvagnen. Men som sagt, jag fick ihop det, fick ihop ett antal delar som jag sen helt enkelt satt i sprutboxen och målade svarta.
Just
Jag
det.
grundade med svart färg. Och jag har nämnt det innan och det är ju min favoritgrund just nu. Så är det ju Valeos Mecha Primer. Den svarta Mecha Primern.
Du kör med den, ja. Just det. Den har jag inte testat. Den är att rekommendera alltså.
Oh, den täcker så bra.
Ja.
Och så blandar jag den 50-50 med thinner.
Ja.
Nej, täcker otroligt bra. Och dessutom den här meckatinnen är ju lite mer slitstark än till exempel Valeos vanliga akryl.
Just det. Ja, för jag har ju testat Varejos och jag tyckte inte om den alls.
Nej.
Jag kör med någon sån här, jag köper på Biltema någon svart primer alltså.
Ja, men det funkar det också.
Ja, den
Prata inte illa
tål
om
ju det.
Vallejo ännu. Det är ju mina
Nej, men.
favoritspanjacker.
Hörde du vad vi sa på nu?
Nej, men jag kör ju inte med sprayburk, i alla fall inte på vinterhalvåret, för i och med att jag vill ju inte ge mig ut någonstans så, i kylan och hålla på, utan jag vill kunna hålla aktivt på utboxen.
Ja, det är en stor fördel.
Och
Kyla och
då,
sprayburkar är ju värdelöst.
Nej, och då blir ju Mecha Primern helt suverän. Jag körde ju
Ja.
både hela bottenplattan med det
Ja,
också.
just det. Coolt.
Det kan ju faktiskt
Ja.
säga hela bottenplattan att bygga det här skyttegravssystemet, det var en liten utmaning för
Ja.
ett på 144.
Ja.
Nu hade jag ju i sig bra referensböcker, en brittisk, en faksimil av en brittisk handbok om första världskriget som delades ut till första linjen, hur man bygger skyttegravar.
Lägg av, det är ju hardcore.
Japp, jag körde efter den, så det, måtten bör vara någorlunda korrekta på sina ställen.
Men göra plankor i 144 för att, det kanske inte var plankor du använde på sidorna, det vet inte jag. Men,
jo, det var dels körde jag plankor, dubbelsatta, helt enkelt tunt alsaträ.
Ja.
För det var både stödstolpar och liggande plank och så vidare. Men sen har jag också korrigerat plåt.
Ja.
Mm. Och det var en liten utmaning, hur får man till det i den skalan? Men det hittade jag faktiskt. Där kom Tamiya in och var jättebra.
Ja.
För det visade sig nämligen att locken på Tamiya-burkar, de är ju rillade.
Just.
Så sätta två sådana mot varandra och sen har man aluminiumfolie. Det är lite tjockare varianter som brukar vara till sådana här formar. Ingångsformar. Så jag klippte ut det och sen rullade jag det emellan, så fick jag det här mönstret.
Det var just det. Det var ju skithäftigt. Smart.
Så det blev kanske lite fel i skala, men det var det bara bygga det här landskapet.
Väldigt fint. Och sen gjorde du ju sandsäckar också.
Sandsäckar i Grinta.
Just det.
Massor.
Ja, det där är ju tålamodskrävande. Men gjorde du dem en och en för hand eller hade du något annat knep där?
Nej, jag rullade ut en lång, tunn korv, plattade till den lite och sen bara delade upp den i lagom stora delar och lade dit dem.
Ja. Läckert.
Så de eventuella ojämnheter som man fick där och när jag petade till det blir bara en del av texturen. Så det...
Ja.
Om mina fingeravtryck finns med där så syns de ju i alla fall inte, för det blir en del av sandtexturen.
Det är sant.
Eller hur?
Ja.
Cool.
Nej, och sen taggtråd av bara tunn koppartråd som är målad.
Ja.
Ja, för det är ju det där när man ska göra i de där små skalorna. Så det, man får ju verkligen tänka lite annorlunda.
Ja, men det viktiga är att tänka att det ska representera någonting. Det behöver inte vara exakt, precis. Utan det ska ge känslan.
Ja. Mm. Nej, det är sant. Man kan ju inte sitta med en superduper 600 gångers lupp liksom och tro att det ska vara spot on liksom, utan det får ge en känsla och en uppfattning om det. Och sen är det något speciellt med att bygga första världskriget dioramor. Jag ska inte säga att det är något djuriskt över det hela, men det är liksom lite det här DNA, om man går tillbaka till modellbygge på något sätt. Det är en väldigt speciell och skön känsla att bygga första världskrigets saker faktiskt.
Ja, och där kommer du in på nästa sak, just det här med första världskriget. Jag bestämde mig rätt så tidigt att hålla ner antalet färger.
Just det.
Till ett minimum. Alltså de går verkligen ton i ton här. Ja. Jag utgick ifrån, jag hade stående på hyllan AKs, de här figurfärgerna med röda etiketter. Mm. Hade jag ett litet sätt med tyska uniformen för första världskriget. Det var en, vad ska jag säga, skuggton, en highlight och en mellanton.
Mm. Ja.
Så då tog jag helt enkelt och blandade ut i sprutan på det när jag hade grundat med svart och jobbade sakta upp färgerna med lite sån här modelleringsteknik.
Mm. Ja.
Smart.
Så det var bit för bit, alltså att mörkare kanter, ljusare mittparti, ljusare uppåt på modellen.
Just det.
Hela tiden tänka på ljusriktningar.
Zenital highlights ish då, tänker du?
Ja, men jag jobbade ju med tre toner här då. Så jag började först med den mörka tonen. Och sen när jag hade sprutat allting med det. För den gick ju ganska jämnt över alltihopa.
Mm-hmm.
Och, men i och med att jag blandade ut färgerna till 80-90%.
Du körde
så det var ju väldigt, väldigt tunn färg. Väldigt mycket thinner i det.
Yes.
Så blev det ju så att det svarta fick ju också en roll i det hela.
Ja, men precis.
Mm.
Och i och med att jag hade svart grund också så gjorde det ju ingenting om jag missade något ställe.
Nej.
Så det är ju, det är ju ett bra fusk på det sättet.
Ja.
Nej, men det är just det här med att kom jag inte åt inne överallt. Det hade ingen betydelse.
Nej.
Dessutom så visste jag att nästa steg efter att jag hade målat de här grundfärgerna, det skulle ändå radera eventuella sådana svarta fläckar.
Ja.
För när jag jobbade upp de här färgerna, de här tre nyanserna, tunt. Och liksom, det blir ju tunnare och tunnare färg.
Ja, för varje dag var, liksom.
Ja, när jag var färdig med de här tre, då såg jag till att lägga på lack.
Mm.
Och då la jag en halvblank lack faktiskt.
Mm. All right.
En satin.
Mm-hmm.
För sen började jag på med oljefärger.
Just det.
Och det var inte för att vädra den, utan det var för att bygga upp ljus, mer ljus i den helt enkelt.
Just det.
Ja.
Så jag jobbade med skuggor och jag fortsatte som skuggor och highlight med oljefärger.
Ja.
Så då körde jag i botten en, vad är det, också uptailungfärger.
Mm.
En, den som heter Field Grey, den funkade jättebra.
Just det.
I ja. Som skuggorna, och sen körde jag då en krämbrun eller en vad heter det? Neutral Grey. Körde jag lite till highlighten, byggde upp det. Så jag körde ju inga helt vita, men
nej.
Alla de här nu ska jag säga, Field Grey, den går ju lite mot grönt, men de andra går lite, det är ju grå, bruna toner.
Just det.
Så det blir
liksom så här. Hur applicerar du det då? Men också med pensel i tunna lager då?
Pensel och jag lade på det med pensel, liksom duttade ut det väldigt tunt, inte i tunna lager utan som till exempel en tunn rand, skulle jag ha den här Field Grey-en för att göra en skugga, så la jag en tunn rand med den här färgen. Och sen drybrushade jag helt enkelt ut den. Eller
just det.
Feathering kallas det väl också för?
Feathering kallas det, precis.
Ja.
Väldigt vanlig teknik i oljemål.
Och det tog, ja, och det tog jag en annan pensel till det som var i princip torr. En pensel för att applicera och en för att sprida ut färgen.
Mm.
Och det var väldigt, väldigt små. Det var kunde vara en liten punkt med färg. Och när den började spridas ut med en annan pensel så blev effekten enorm.
Ja.
Och det här är en av mina favorittekniker. Jag använde det på figurer, jag använde det på... Ja, när jag byggde en ubåt här nu senast så använde jag samma teknik också.
Ja.
Ja, cool. Ja, det är oljefärg alltså. Jag kan inte nog rekommendera det för alla som bygger modeller, vad man än bygger liksom.
Mm. Nej, men the final touch, och även framförallt på dioramadetaljer när det gäller både grönsaker men slitage på väggar och ytor liksom. Det är, där är det också oerhört givande liksom att göra det på det sättet.
Mm. Ja, verkligen.
Nej, så det byggde jag upp det på det sättet. Sen på med mer lack och sen började jag vädra. Och där var jag väldigt sparsam med vädringen. Ja. Och körde väl i princip bara vädring med två toner. Uptailungs Industrial Earth och Dark Rust.
Just det.
Nej, jag hade Light Rust, hade jag också några små partier. Men det var tre stycken toner där.
Mm. Ja, okej.
Okay. Och det räcker ju alltså när man har... Nej, det är den skalan också. Det är det där man får tänka hela tiden. Jag vet, vi pratade lite om det när du höll på att bygga där, Fredrik. När man har, alltså ju större skala du har, desto mer tonala variationer får man ju använda.
Ja.
Tänker jag. Alltså bygger man någonting i skala 1-8, då får man göra en del. Sen till slut så når man ju en gräns där det blir så pass stor skala att ljuset själv gör en massa saker när du tittar på modellen. Alltså har du en stridsvagn i skala 1-1. Den är ju målad i en grön färg. Men när ljuset faller på den, när du står ute, så ser den ju helt annorlunda ut. Beroende på vilket håll du tittar på den ifrån. Jo, när man har en stridsvagn i skala 1-1 så är ju den målad i sig en grön färg. Men beroende på vilket håll man kollar på den ifrån, så ser den jätteannorlunda ut. För ljuset faller olika på den. Men har man en stridsvagn 1-35, då måste man ju göra det där.
Mm.
Så att säga, skapa det artificiellt.
Mm.
Men när man kommer ner till en skala 1-144, då får man ju vara väldigt försiktig igen.
Mm.
Med det där, så att det inte blir för många tonala variationer. För att då är det ju risk att den bara ser, att det bara ser konstigt ut liksom. Mm. Man får vara... Det är samma när du bygger en stridsvagn 1-72 till exempel. Alltså paint chipping på en stridsvagn 1-72. Alltså, nej. Det är sådär, om det inte är några extremfall liksom, så vansinnigt avskavt färg. För jag menar, hur stor är en färgflaga i 1:1? Alltså den är ju kanske ett par centimeter. Och göra den då i 1:72, det blir liksom in absurdum. Så att ja, det är också något att fnura på.
Ja.
Nej, men på de här små, alltså det är, och det märkte jag på mig, min då, att jag valde just toner som gick väldigt nära varandra, så det var väldigt svårt att få fram den här effekten, varför säga något som sticker ut. På din stark, Patrik, där syns ju rosten mycket, mycket tydligare, för det är ju en väldigt, det jobbar ju verkligen med kontrastfärg, det är ju komplementfärg du verkligen är på där. Alltså det gröna och det orange i princip.
Ja, men
eller gröna och röda.
Ja, det är ju. Ja, men precis.
Nu är det färgteori här på.
Ja, på gamla då.
Ja. Det är ingen hejd på hur många ämnen man kan beta av på en kväll. Mm.
Vad känner ni, vad har ni lärt er av det här bygget då? Har ni utvecklats och fått erfarenheter eller något annat som ni känner har påverkat er kring sådana här bygge? Säkert när man bygger tillsammans också, att man har ett litet byggkompis i.
Ja, men det var väldigt givande. Det sporrade väldigt mycket att ha Patrik där. Att vi hade väldigt olika take på det. Det sporrade mig väldigt.
Ja, right. Cool.
Ja, men absolut detsamma. Och det, jag tycker att det är. Jag tycker att det är himla kul att träffa folk. Man åker på tävlingar och sådär. Det blir väldigt ensamt att bygga modeller. Och det kan ju vara skönt också. Man sitter på sin kammare. Det blir lite meditativt så. Men här var det himla kul. Kul att verkligen ha en byggkompis. Där man bygger samma modell. Och så, kolla vad jag gjorde här. Du tänkte så. Kan varmt rekommendera alla där ute. Så gör en bild. För jag vet att ni i podden gör det allt som oftast. Vi gör en liten utmaning. Fasen, Kalle, nu ska vi bygga en bil, du och jag. Och så gör man det. Liksom. Lär sig otroligt mycket. Och jag tror att det är jättenyttigt att gå utanför sin comfort zone ibland. Och göra något som man normalt inte brukar göra liksom. Jag bygger mycket sci-fi, men jag bygger inte mycket Gundam. Det här är den andra Gundam någonsin jag har byggt. Det var himla kul och mycket att lära sig.
Ja,
just det här utanför comfortzonen. Jag var ganska mycket i min comfortzone när det gäller själva figuren, att det ger mig på någonting där, men själva settingen, att göra bottenplattan, var en stor utmaning för mig att få ihop den.
All right.
Det var liksom, om man tänker, hade jag jobbat upp den här i en helt annan skala i 1:35, det hade ju blivit ett enormt diorama egentligen.
Mm.
Och att jobba i den här skalan och ändå få med så mycket. Och så att det inte blev platt på något sätt. Utan jag tycker, om jag får säga det själv, att jag fick ganska bra liv i den här, vad ska jag säga, 70-gradsterrängen. Och jag visste samtidigt att skalan tillåter ju inte sådana här saker som att jag håller på och petar med en massa detaljer som skulle kunna sätta variation. I en större skala hade jag gjort 1:35, så hade man kunnat jobba mer med markmaterial, mer med olika små detaljer. Ja. Men här var det bara att skapa en basplatta för att sätta en känsla.
Mm. Ja, precis. Ja. Ja, men och det är väl helt rätt, tänker jag, just det som du säger, just den här att man skapar en känsla, en illusion av någonting. Jag tycker den diskussionen är det vi har ofta när man bygger modeller liksom. För att alltså, modellbygge blir ju väldigt mycket militärbygge och det blir mycket historiskt bygge. Och det är inte fel. Jag älskar ju militärhistoria själv. Jättemilitärhistorienörd. Så har alldeles för mycket material om det där. Men det blir ju lätt det här att det blir en jakt efter någonting. Så här ska det vara. Så här såg det ut. Den här färgen användes. Här har den exakt rätta kulören på en tigerstridsvagn anno 1944. Och sen så drar man på den på en modell och så inser man att men det här ser ju inte alls häftigt ut. Det här blir ju skitfult. Och ibland...
Det är väldigt exakt, tänka, men inte roligt.
Nej, men eller hur? Och ibland kanske man får tänka lite att det ska se, att det måste bli bra. Nej, men just att man tar ett litet steg tillbaka ibland ifrån realismen och kanske känner att vad funkar liksom rent visuellt. Därför att det är ju någonting man måste lägga in i beräkningen också, just speciellt om man vill åka på tävlingar och kanske visa upp modeller och sådär, att få den här balansen realism och visuellt intressant.
Ja, det är lite kul att säga, för att jag föredrar ju alltid att göra superrealistiskt. Jag vill ju att man inte ska kunna se skillnad på det jag bygger och på saker i ett till ett. Men nu har jag ju gjort ett litet havsdiorama här åt min kollega på jobbet, och så har han en hund som jag har behövt skulptera. Och som första gångs skulptör av en hund så blev det ju såklart ganska Kalle Anka av det hela. Men jag valde att ändå ha med det diafragmat, för att jag tyckte att det, ja. Men då blev det ju som du säger, det blev mer en artistisk, det blev mer en ett konststycke liksom, eller liksom mer en, ja, det blev en helt annan känsla i det, och jag är inte alls van att tänka de banorna, så det var nytt för mig faktiskt, lite kul var det, det måste jag säga.
Ja, vad roligt. Ja.
Ja. Men jag strävar ju ändå efter realism, det måste jag ju säga. Det kommer jag nog fortsätta att göra, men ja, nej, jag tyckte att det var kul.
Ja, men det är realismen. Jag ser att det är skillnad egentligen på realismen och skapa trovärdighet. Jag vill att en modell, den behöver inte vara realistisk, den behöver inte vara exakt som verkligheten, men den ska vara trovärdig.
Nej, men det har du helt rätt i.
Det är det att du ska kunna acceptera att ja, men det här skulle kunna vara. Eller det, här, det är ju som att titta på tavlor. Alltså det är ju, skulle man gå på att det skulle vara realistiskt och exakt, ja, då är ju impressionisterna körda.
Ja, men eller hur?
De här, Jonas,
ja, gå lägg dig, Moné.
Ja, men precis lite den här, den. Och det där tycker jag, just när man håller på med målning och sådär, det kan man ju verkligen tänka på så många olika sätt. Vilken känsla man vill skapa liksom, och det där hade man gärna sett mer experimenterande, tycker jag. Verkligen, man kanske inte vinner några tävlingar på det, men man kan skapa jäkligt coola grejer liksom.
Ja, absolut. Och Christian, jag tänker tillbaka på när du pratade med Fagerberg om det här med målning, att han hade ju bytt teknik här till att jobba med linjer, att måla utifrån den tekniken, och det är ju egentligen inte, vad ska jag säga, superrealistiskt, utan det blir ju lite mer impressionistiskt av det hela, men slutresultatet blir ju fantastiskt.
Ja, men verkligen, och som du säger, hans figurer är ju, där experimenterar han ju med både ljus och färger och allting, så han är ju en mästare på just att experimentera verkligen också. Nej, det är faktiskt coolt, det är inspirerande.
Men när vi ändå är inne på det här med målning, Patrik, ja. Nu river vi det här plåstret. Japanska lackfärger.
Oh my god.
Och penselmålning.
Ja, vi har,
det som egentligen inte kan funka.
Nej, eller hur? Det är ju... jag vet inte hur man ska beskriva det. Det är... Man får ta några djupa andetag innan man...
Ja, vi kan väl säga att Lincoln Wright var sensei. Han kör ju med den här principen på sina maskinenkriger rakt av.
Exakt. Han målar nästan uteslutande med lackfärger. Om det inte är något speciellt han vill visa eller så. Annars så kör han lackfärger. Och han lärde sig ju det av maskinenkrigers skapare Koji Okoyama. Som är också en mästare i att måla med lackfärger. Och penselmåla då med lackfärger. För att Jag har några här, de här Gaia Notes. Det här är ju shit. Ja, alltså, kan man hitta dem?
Var har du hittat de färgerna?
Det gör man inte.
Nej.
Nej. I could tell you, but I have to kill you. Nej, men det är helt hopplöst. Jag har köpt dem. Just de här köpte jag av en kille i Göteborg som också bygger Gundam. Tobias Han hade köpt dem och han tyckte inte det var kul att penselmåla med lackfärger. Så jag köpte ett gäng av honom. Jag börjar få slut på dem nu, så det är snart dags att beställa. Förra gången jag beställde så köpte jag från en... nu kommer jag inte ihåg exakt, men vi kan återkomma med det om vi lägger upp en länk. Det finns en firma i Hongkong som säljer dem och som skickar internationellt. För japanerna gör det inte. De skickar inga färger med posten.
Nej, det är väl regler när det gäller att skicka lösningsmedel och sådana
prylar. Exakt, de är stenhårda på det. Så att ska man köpa de här, då beställer man dem från en firma i Hongkong. Sen lastar de dem på ett stort båt. Och sen kommer den hem till dig 3-4 månader senare.
Mm.
Så man får lite framförhållning.
Men du, då måste jag bara fråga. De färgerna kontra både Tamiya och Mr. Hobbys lackers. Vad är skillnaden?
Ja, jag har här har Mr. Colors också. Kör jag också jättemycket med. Ja. Lackfärgerna här, fantastiska. Jag skulle vilja säga att Gaia Notes är lite mer svårjobbade än Mr. Color. Men alltså får man färgen att sätta sig så blir den otroligt läcker. Och de har, alltså, det är något med nyanserna där alltså, som är helt outstanding. Jag kan nog inte förklara det mer vetenskapligt än så. Det är mycket känsla alltså detta när man målar på det sättet, tänker jag. Men det är just det här att de har... De sätter sig himla fint. De är väldigt käcka att... det kommer vi in på den här tekniken igen då. Men de är väldigt käcka när man chippar dem. Innan de har fastnat helt. Och så. Och grejen är så här. De är ju, det är ju lösningsmedel som gäller. Jag använder Tamias Lacquer Thinner. Eller ännu hellre när jag har den. Vilket inte är alltid då. Hongkong 4 månader. Gaia Notes Lacquer Thinner. Jag har sett någon nätbutik som säljer Gaia Notes Lacquer Thinner, men nu kommer jag inte ihåg vilken det var. Men jag ska testa att beställa det från nästa gång, för det var inte så långt ifrån som från Hongkong. Och sen så spär man färgen massor. Mr. Color och Gaia Notes ännu mer, är ju jättetjocka färger. De är som en smet nästan alltså när man tar upp dem i burken. Jättetjocka. Och de är ju supertrevliga att köra airbrush såklart. Man kan späda dem, man får späda dem väldigt mycket. Det finns ju på nätet, man kan kolla upp hur man ska späda dem. Och så kör de där då. Supergiftigt. Skyddsmask, utblåst, the whole shebang skulle jag rekommendera. Jag gör inte det själv. När jag airbrushar, då kör jag med Vallejo faktiskt. För att de är giftfria och trevliga för resten av familjen. Ja. Men när jag penselmålar så använder jag de här. Så man får späda dem jättemycket. Och sen lägger man på färgen. Alltså man verkligen lägger på färg. Jag kan inte förklara på något annat sätt. Utan du låter verkligen färgen flöda ut över ytan.
Ja, jag får känna när jag tittar på det. Att det nästan är lite. Vad ska jag säga. Någon sån här, translucent. Lite transparens i det. Djup i färgen.
Helt rätt. Ja, men det är helt rätt. Alltså.
Lite halvtransparent på något sätt. Den blir tredimensionell. Ja,
precis. Den blir väldigt tredimensionell. Och det är väl lite det som hela grejen. Man låter underliggande lager lysa igenom. Och återigen då det här att man spär ut den jättemycket. Så att den blir lite så att den blir så här rinnig. Liksom, nästan mjölkig. Och lägger på den. Och sen. Och det är det här då. Det är lackfärg. Så om när du lägger på. Säg att du målar en. En plåt av något slag. En liten yta. Du lägger på färgen. Och sen rör du inte på den på en stund. För är du där och duttar med penseln igen. Då lyfter du färgen. Då lossar den ju på direkten. Och det där kan man ju använda till sin stora fördel. Om du lägger på färgen. Och sen så låter den torka in. Och så lägger du på några lager till så här. Och sen så kan du då, medans färgen håller på att torka, då kan man ju latcha med den lite. Så då kan man ju chippa den. Så säg att du har en liten kant där du vill ha lite färgchipp. Då tar du nageln eller någon liten tandpetare, whatever. Liksom, så skrapar du färgen. Och så blir det ju chipping liksom.
Ja. Men Patrik, det är väl så också med lackerfärg att även om den har torkat så lägger du på ny lacker ovanpå och liksom petar i. Underliggande lager så löser du upp det och du blandar lagren på det sättet.
Ja, det är ju det
Det är inte för akrylfärger att, nej, det är väl att torka, den är opåverkbar.
Nej, men precis, precis. Och det är väl därför jag mer och mer får lite ågren inför akrylfärger. Så att jag är så där, men jag vill ju greja lite mer än, nej, den är klar nu. Därför använder jag nästan bara lackfärgen och oljefärgen för tiden. Och det är ju det som är den stora grejen, att du kan få det, du kan blanda ihop den med lagren under. Mm. Och återigen det här då med realism kontra en känsla i en modell liksom. Det här är ju en målningsteknik för folk som vill skapa en feeling, en visuellt intressant modell som representerar någonting. Alltså tänk en oljemålning av ett landskap eller någonting.
Mm.
Där man får en känsla av det. Men går in och tittar så ser du, så ligger det ju färg, alltså. Nu blir det inte så när du målar med lackfärg, inte det jag menar att det ligger färg så, men på en oljemålning så kan det ju ligga färgkluttar liksom verkligen. Mm. Så här. Men tar du ett steg tillbaka så är det ett fantastiskt landskap. Och det är väl lite samma den här känslan att du, när man penselmålar med lackfärg, att ja, det blir en helt, man får tänka väldigt annorlunda. Och det är mycket frustration och svärande i början just eftersom den lyfter sig. Det är ju det.
Ja.
Ja. Ja. Jag är väldigt imponerad över att du har bemästrat den här tekniken, för det är, jag har tittat lite på Lincoln Wright grejer och jag har inte blivit riktigt klok på det ännu.
Nej, jag kämpade också där i början, och jag hade hjälp av en annan kille i USA som Lincoln lärde en gång i tiden. Mm. Och han lärde mig sen i sin tur, för det var innan Lincoln hade dragit igång hela sin Patreon och allting och börjat göra instruktionsvideos och sådär.
Ja, och tittar man på Lincolns grejer så ser det ut som att han börjar med att slabba på färg och sen handlar det mer om att plocka bort färg.
Ja, det är nog väldigt rätt liksom. Det är ju så du jobbar hela tiden. Du lägger på och tar bort färglager just eftersom den lyfter sig när du har lacken så. Och där är ju också en riktigt bra primer i AO där. Mm. Därför jag köper min primer på bilhandlaren liksom, för att den är ju gjord för att tåla det mesta.
Det ska klara även krockskador.
Ja, precis. Nej, men det är en kul teknik och man kan, jag har en del byggen som jag har faktiskt vunnit saker med, de är helt penselmålade med lackfärg. Så att det går att göra tävlingsmässiga grejer helt klart. Det bygger jag i sci-fi, så att det kanske är lite, jag vet inte om jag ska testa och bygga ett flygplan någon gång och penselmåla det och se vad domarna säger, helt klart.
Ja.
Nej, men det är, alltså vi hittar ju tekniker som, vad ska jag säga, är lite unika, som just, och det använder man inom science fiction. Man hamnar lite off på något sätt, men det funkar. Det som jag använder, som jag sagt, när det gäller det här med oljefärger och zenitel och allt, jag tänker väldigt mycket figurmålning.
Ja.
När jag målar även maskinenkriger och som i det här fallet Gundams och liknande, utan det är jobba upp färger och tänka på ljuset på det sättet som man aldrig skulle göra med ett vanligt fordon.
Nej, men precis. Och det är exakt, och det är verkligen, ja, det är nog spot on. Man tänker, man tänker som man tänker när man målar figurer, då tror jag man hamnar rätt. Och det där tänker jag, det kan man ju också överföra faktiskt på fordon. Och jag tänker den... Nu målade jag inte den med pensel, men jag byggde en, jag vet inte om du minns, på C4 hade jag med en stor svävare, en maskinenkriger.
Ja.
En sån här jättestor. Den är målad med rattlecans. Tamiya, har du vet, de här små rackarna,
Tamiya
rattlecans liksom. För att jag hade några sköna nyanser där som jag ville testa.
Ja.
Och min airbrush hade precis klappat ihop. Så jag var mellan airbrush, som det så fint heter. Så tänkte jag, vad fan, jag kör med rattlecans liksom. Och så gjorde jag samma där. Jag chippade med lacket inne. Jag sprayade på rattlecans. Och sen när det hade satt sig så chippade jag försiktigt med lacket inne. Och sen gick jag in och gjorde då oil paint rendering, som man kallar det om man ska vara jätteteknisk. Alltså när man går in med oljefärg och latchar liksom. Och det funkar. Den tog ett silver C4. Mm. Så att jag säger så, man måste inte ha en airbrush. Det är det jag försöker säga.
Nej, det är sant.
Det går jättebra att klara sig utan airbrush. Man ser ju ofta så att folk, jag måste ha en airbrush och de är så dyra.
Mm.
Att du måste faktiskt inte det. Man kan faktiskt göra grejer som funkar ändå.
Ja, men vi kan ju gå tillbaka till ett av våra tidiga avsnitt där vi pratade med Charles King.
Just det.
Fantastiska stora byggen av lattbilar och entreprenadmaskiner och liknande. Han kör ju allting från Freiburg.
Ja, ja, och han är ju helt otrolig. Alltså, det är mm. ju så snyggt som man baxnar. Liksom. Och han, ja, det är ju så läckert. Ja, det är så att det, ja, de gamla goda rattle cans, det, ja, jag säger det, man ska
det är underskattat.
Det är underskattat. Det är airbrush är skitcoolt. Jag har en ny
du har blivit med en ny airbrush.
Jag har blivit med en ny airbrush.
Nu är du med. Vad blev det i slutändan då?
Ja, det blev en HMS hardware standback. En vanlig instegsmodell. En sån här, vad heter den? Evolution någonting.
Mm.
Ja, alltså inget fancy pansy. Jag köpte ett sånt kit för min kompressor sjönk på sista också. Så jag köpte en kompressor och kompressorslang, spruta, the whole shebang, 3 500.
Ja,
alltså lätt värt liksom. Skitbra grejer. Håller väldigt länge. Min förra airbrush hade jag nog i 15 år innan jag kände att nu är den ingen bra längre liksom. Så att, och det är inte för att den inte hade hållit 15 år till. Det är för att jag är så pissdålig på att ta hand om grejerna. Liksom.
Ja. Men just det här med livslängden på saker och ting. Det kan jag bara nämna. För jag skaffade ju ett par år sedan jag bytte kompressor.
Mm.
Och skaffade en ny kompressor. En sån här oljefri, en vanlig. Men då såg jag ett litet tips på YouTube. Där de hade satt... CPU eller jag ska säga vanliga datorfläktar.
Ja.
Monterat det ovanpå för att kyla motorn helt enkelt och alltihopa.
Ja.
För problemet med de där små kompressorerna, det är att kylningen är för dålig. Så kör man dem länge så överhettas de.
Ja,
precis.
Men två stycken chassifläktar.
Ja.
Och de var dessutom i storlek så de passade perfekt att kunna använda. Jag behövde bara lite längre skruvar så passade de med de vanliga fästena på. De har satt typ topplocket och det.
Ja.
Cool. Det är så här husmors tips.
Ja, men det kanske ändå ökar livslängden med några år så det är ju värt helt klart.
Ja, så de går ut. När jag startar kompressorn så går den på också. Så det ligger en liten 5-voltare vid sidan om där och... Sen har jag en huvudströmbrytare där allting går på. Går fläktarna på samtidigt.
All right.
Du bjuder aldrig hem någon utbildad elektriker till ditt hem, va?
Nej, nu är det ett magström det här faktiskt.
Absolut.
Så 5 volt kan jag, det kan jag hantera.
Det är helt okej. Ja, det är bra. Ja, läckert.
Ja. Nej, det här var...
Ja, vi har suttit på bra nu. Ja, det har vi gjort. Vänner. Vad ska vi försöka sammanfatta era byggen där då?
Det var underbart roligt.
Ja,
verkligen. Skitkul. Vi ska ha fler bildoffs, tycker jag.
Mm. Det kommer bli mer Gundam också.
Mer Gundam. Jag har faktiskt byggt en Gundam till sedan vi pratade sist.
Mm.
Vad heter den nu då? En Gundam Strike någonting, jag minns inte exakt.
Ja, men det är en av the good guys.
Ja, men precis, det här är en good guy. Vit and shiny så. Så den tänkte jag skulle bygga ihop, eller jag har byggt ihop den redan, så den ska också bli lite så här old school. Jag har köpt ett Gundam dekalark, så det är 151 små dekal som ska på nu. Och sen så ska den få lite vädring bara. Och så tänkte jag att den får följa med på tävlingarna i sommar. Så, som en lite mer exempel på en, vad ska man säga, out of the box-ish Gundam. Så.
Ja, jag ska väl färda upp min Macross här på Stina Eme på nästa Gundam. Och nästa Gundam, då är väl en Thegok. Också en av den onda sidan. En underbar liten kompakt historia.
Den är ju skitcool. Med stora klor.
Stora klor har den. Och i princip inget huvud.
Man måste inte ha huvud. Klor är viktigare.
Ja.
Ja, nej, men det här var, ja,
riktigt, det var riktigt helt underbart. Svar. Som sagt, mer bild av till folket.
Ja, men precis. Och verkligen ett tips till alla där ute i stugorna. Har ni någon byggpool någonstans liksom i landet, så utmana dem på någon sådär. Fan, nu ska vi bygga en Ford Chrysler liksom. Så får de bara bita tag i det.
Ja, och sen kan vi ju, jag tror vi har sagt det innan också. Är det någon som, ska man ha någon till att börja bygga modeller? Särskilt någon som är yngre. Alltså, ge dem en Gundam-modell från Bandai. Det är så, alltså man kan inte misslyckas med den i princip.
Nej, då får man verkligen ta i. Alltså, de är otroligt user-friendly. Och med, alltså, om inte saker klickar på plats exakt och superfint och supertight, då har man gjort något fel. De är verkligen självrättande liksom. Det är otroligt häftiga.
Och Bandai, de har ju allting ifrån de här riktigt brutala Gundam-modeller till Hello Kitty.
Ja, precis.
Så vi kan få med allt där.
Ja, men lite så.
Ja.
Jajamän. Jajamän.
Och även som sagt Gundam Hello Kitty Fusion.
Ja, men precis.
Jag är väldigt lockad av den modellen. Ska skaffa den vid något tillfälle.
Ja, jag har sneglat på den också. Det får bli en annan bild då.
Ja. Nåväl. Christian, vad tar du med dig från det här då?
Nej, men jag har ju själv byggt en Bandai-historia någon gång, och så skulle jag göra om den till något annat, och det blev som många andra mina projekt en hyllvärmare. Men det är kul att höra att ni säger att som sagt att det är väldigt lättbyggt och roligt och intressant, och ni har ju ett större intresse av de här maskinerna än vad jag har, absolut. Samtidigt så kan jag se tjusningen i att man kan liksom gå lite bananas och göra målningsmässigt och vädringsmässigt lite faktiskt hur fan man vill. Men med det sagt så tycker jag att de ser lite fåniga ut med väldigt små huvuden och sådana saker. Men jag har stor respekt för er kunskap i detta ämne, så jag tycker att det är jättespännande och kul att lyssna på er faktiskt. Det måste jag säga.
Ja, nu säger du bara för att du var tvungen nu.
Ja.
Jag var på väg att säga något elakt om Churchill stridsvagnar här nu. Men
jaha.
Bara för att jag vet att du sitter och bygger igen.
Jo, ja, det stämmer.
Det var väl en av de största stridsvagnarna under kriget, va? Eller, nej, jag vet inte.
Vi lämnar det ämnet.
Ja, det är nog bäst för alla.
Definitivt en av de coolaste i alla fall. Måste
ja, det är sant. Det är sant.
Ja, kul att köpa mer igen, hörni.
Ja, men väldigt fint att snacka med er. Och tusen tack för er lilla rapport här om ett bygge. Men vi kommer ju höras för mer framöver.
Det gör vi.
Absolut.
Ni får ha det så gott.
Tack, detsamma. Ha det fint. Hej, hej, hej.
Hej då.